Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hej och välkomna till Någonting om aktier med Ludvig Josefin. Det här är en podd om aktier, sparande och ekonomi som vi har samarbete med unga aktiesparare. Vi vill påminna alla våra lyssnare om att ingenting som sägs i podden ska tas som rådgivning. Hej Josefin, hur är det med dig idag?
Det är bra. Hur är det själv?
Jo, det är jättebra. Livet leker och börsen med.
Ja, men tycker du verkligen det är så kul att sitta hemma?
Nej, för sant. I och för sig, det är lite sek nu faktiskt. Ja. Det händer inte mycket.
Det är för sig bra att du är positiv.
Ja, man vänjer sig faktiskt. Gör man ju. Ja. Jag har ju köpt en dator nu också, så jag får...
Ja, ja, okej. Okay. Så då kan jag tänka mig att livet leker
där. Ja, precis. Där hemma i alla fall.
Ja, men det är mysigt. Det är ju, vi spelar in 5 december. Så imorgon söndag så är det ju andra advent. Och det är jättemysigt att vi ändå kan få lite julstämning.
Ja, men det måste komma lite snö också tycker jag nu.
Ja, jag vet.
Det är bara det.
Det är så tråkigt att det ska vara så där.
Ja, och, ja, men det kommer nog.
Hoppas på det.
Det hoppas vi.
Men annars så är det ju en väldigt stark börs ju. Det har vi ju sagt i förra veckans avsnitt också. Och där vi sa att november är ju rekordstark. En rekordstark månad.
Ja, verkligen. Jag tror det är det bästa börsmånaden sedan 2002 och sånt där i Sverige. Så det är verkligen en... historiskt bra månad.
Och det såg vi att banker har gått upp och fastigheter är upp och även SAS har gått upp.
Jag tror inte det är lite vaccinförhoppningar då kanske?
Ja, jag tror att jag hörde faktiskt någonstans att det är ju många nya på börsen. Det har skett en väldigt stor spridning av aktier och alltså folk har fått upp ett väldigt stort intresse för aktier och börsen och sådär nu under corona. Och då hörde jag faktiskt någonstans att många nybörjare väljer att eller de tänker att när de ser en aktie som är billig som SAS då, handlas för väldigt lite kronor på aktie. Jag vet inte exakt hur mycket det är just nu, men den är ju så sett billig i
förhållande till, jättenedtryckt.
I förhållande till alla andra. Och då så har man sett att det är många nya på börsen som ser detta som alltså, att handla på rea. Vilket kanske har lett till då att med
man bettar liksom på det.
Ja, men vaccinheterna och det här hoppet om att typ så här, snart kommer ju flygbolagen ändå komma tillbaka och då kommer SAS antagligen gå upp. Liksom. Då tror man, då går man på det. Precis. För att den är billig. Men ja, jag menar så här, SAS är ju som det är.
Mm, precis.
Så det,
vi får se vad som händer med
den. Vi lämnar det
där. Ja, vi lämnar det där. Men det, de ska börja vaccinera nu också i Storbritannien. De fick ju godkänt Pfizer och BioNTech vaccin.
Mm.
Så jag tror det nu när vi släpper ett avsnitt som har börjat vaccinera.
Mm.
Och det är ju ett väldigt stort steg i rätt riktning.
Ja. Alltså, där har ju både Storbritannien och Tyskland, vet jag, båda de länderna har ju liksom satt ett datum att så här, nu ska vi, alltså det här datumet, då ska hela befolkningen vara vaccinerad, och de jobbar väldigt, väldigt mycket för det. Så jag såg dessutom att, någon, att i Ryssland så har man till och med börjat ta vaccin. Ja, och det var verkligen något som inte var riktigt godkänt ännu. Och de frågade folk på stan så här, och så sa någon rysk där, någonstans måste man ju börja liksom.
Oj, jäklar.
vi får ta konsekvenserna.
Alltså.
Så där har det ju redan börjat, men vi får ju se hur det är.
Det kan vara positivt eller negativt, det får vi se.
Ja, verkligen.
Men vad mer hänt i veckan då? Det har ju varit så att Latour, aktierna störtdök ju i fredags.
Mm.
Och det var ju för att familjen Douglas, som är storägare i Latour, sålde av.
Just det.
Så de sålde av 11 miljoner aktier, alltså 1,7% av aktiekapitalet.
Mm.
Och aktien gick ner 12%.
Mm.
Så det var...
Premien
har gått ner lite där. Ja. De handlas till en premie fortfarande, men den
precis.
Har gått ner.
Jag för mig, den här var ganska... dyr, va?
Mm. Och sen har du också, de har ju Tomra och de här Securitas har de också, men framförallt Tomra. Mm. De är väldigt dyra, alltså i multiplen också.
Mm.
Alltså multiplarna är väldigt höga på Tomra.
Mm.
Så ja, den aktien är ju dyr fortfarande, skulle jag nog säga.
Mm.
Men det
här att den har liksom, eller tror du att det har gått ner, kan man ju säga som att det kan vara positivt om man är...
Ja, om man är långsiktig så tror jag att man absolut ska köpa. Om man har en lång placeringshorisont liksom. Mm.
Ja, för det är ju väldigt intressanta bolag de har.
Ja, verkligen. Jag gillar Latour. Ja. Jag har inga aktier i det, men jag tror att det kanske blir något i framtiden där.
Men det har väl varit lite så att Latour har ju handlat sin väldigt hög premie.
Mm.
Och det är samma som Creades som vi snackar om.
Ja, precis. De har gått ner också ganska mycket, va? Sen toppen.
Ja, jag tror det. Mm. För när vi släppte avsnittet när vi snackade om Creades och...
VNV Global.
VNV Global var det, ja. Då så kom jag ihåg att vi sa det, att Creades framförallt handlades till en väldigt, väldigt hög premie.
Mm.
Vilket innebär att den är dyr. Liksom.
Mm.
Man köper till ett större värde än vad tillgångarna.
Man köper ju till ett värde som är mindre än vad man får.
Ja, det kan man säga, tror jag.
Det blir krångligt här. Det handlas om en substanspremie i alla fall.
Ja,
man betalar mer än vad man får.
Ja, så... Nej, så att ja, det är ju positivt att det går ner lite i premierna, så att man kan, om man nu har haft spaning på investmentbolagen, så kan det vara bra tillfälle.
Ja, en möjlighet kanske.
Men en annan spaning som jag har gjort i veckan är att jag tänker nu lite så att vi närmar oss ju jul. Alltså på det sätt man lever under coronatiden här nu, jäklar vad man sparar pengar.
Ja, faktiskt. Alltså man gör ju ingenting. Man sitter bara hemma.
Ja.
Det enda man kan lägga pengar på liksom, det är ju dataspel typ.
Ja. Och då kan jag tänka på så här, vad var det man la mycket pengar på förut, Ludde? Vad la du mycket pengar? Vad gillade du att lägga mycket pengar på?
Alltså, det var mycket nöjen alltså. Det var barer och alltså gå ut och äta.
Mm.
Nöjen alltså. Jag gillar att resa också, men det har inte gjort så mycket. Jag borde göra mer när corona nu släpper kanske, men det är väl mest mat, tror jag.
Mm.
Jag gillar ju mat också, så det är gött liksom.
Mm.
Du då?
Alltså, jag förut, eller så här nu idag också, men så här, för mig är ju liksom, när man handlar mat till vardagen.
Ja, det är med, såklart.
Men då tänker jag ändå så att då försöker jag ju tänka efter att vara, liksom hålla lite hårt i pengarna. Jag och min kille, vi kör ju alltid matlådor varje dag nästan. Eventuellt inte på helgerna och så här, ibland när man käkar middag på restaurang som man gjorde förut då. Men sånt där så är vi ganska noggranna. Där vi båda två liksom, att när det kommer till kaffe på stan och så där, så visst, vi kan ta någon kaffe på stan om man ska sitta och plugga en hel eftermiddag någonstans. Så. Men det är också jäkligt dyrt.
Mm.
Och där känner jag liksom, jag är väldigt snål. Jag har oftast med mig liksom kaffetermos i skolan förut då. Men sen så när det kommer till saker som för mig är det mycket resor, eller varför, då är det så här som att ja, men en 500 dit eller hit eller dit eller en 1000-lapp hit eller dit, det är helt plötsligt spelar
inte så man bryr sig inte om det alls liksom, när man är utomlands. Nej. Det är som att man bara vill leva livet liksom.
Ja, jag vet.
Det är jättekonstigt
egentligen. Och som, om jag ska ta min pojkvän som exempel igen då, stackaren. Ja. Han är också väldigt duktig med att vara så här ekonomisk. Liksom. Annars så tänker liksom, ja, men han spenderar inte mycket pengar så här, i vardagen egentligen. Men när det kommer till teknikgrejer och han är fotograf också och alltså då snackar vi verkligen stora summor pengar. Oj. Och sen är jag ju skidintresserad och där alltså ett par nya skidor kan kosta liksom 10 000 och så sånt liksom och det är så här, då, det är lite intressant hur man priskänslighet att man kan gå i butiken och kolla på och leta efter liksom rabatte och liksom så här kampanjvaror och gå verkligen och så här lusläser alla liksom etiketter och prislappar och sådär. Och så helt plötsligt när det kommer till andra grejer som faktiskt faller lite i, mer i smaken, där man tycker är lite kul, ja, då är det liksom de här kronorna spelar ingen roll. Och det blir så här till 100-lappar eller 1000-lappar som är så här, ja, det är det värt.
Typ. Ja, men jag tror jag är likadan lite grann faktiskt. Alltså det man verkligen tycker är kul och sånt där, det vill man prioritera verkligen mycket. Alltså.
Ja, men så är det ju. Och jag är ju verkligen så när det kommer till just resor eller om jag vill någonting väldigt mycket. Nu har ju vi faktiskt bil också, vilket inte är ekonomiskt men sen så, ja, så får vi bor ju ganska billigt i en bostadsrätt med en väldigt, väldigt låg avgift och vi är två stycken som delar på det. Så att man får nog se till liksom vad man har för alltså livsstil som helhet och precis. Sen tänka kring. Och sen så typ det här med att spara direkt, alltså lägga undan pengar så fort du får din lön.
Mm.
För det är också en sån här grej som att folk är så här, folk, många tror inte att de har råd att spara.
Nej, det är väldigt många som tror det.
Ja, och det är egentligen helt fel för att alla kan spara 10% av sin lön.
Mm.
Och alla kommer kunna anpassa sig utefter det som finns kvar. Ja. Det är inga problem.
Det behöver inte så mycket pengar. Alltså, det växer ju väldigt mycket. Ja. Så ränta på ränta är ju något som verkligen man ser.
Verkligen. Så jag tycker verkligen att om man gör det, sen då får man känna, liksom, se till vad som är kvar och sen värdera utifrån vad man tycker det är värt eller inte. Jag tycker att det kan vara lite kul att lägga pengar på sånt som man tycker är, som ger en värde.
Ja, men det tycker jag med. Men det jag verkligen inte tycker om att lägga pengar på, det är ju bensin och parkeringar.
Ja.
Det är ju hemskt tycker jag.
Parkeringsböter.
Ja, man får ju panik på när man har den här appen och så bara man ser pengar bara rulla bort. Liksom.
Ja, exakt.
Alltså, och så snabbt också.
Ja.
Så
ja.
Jag har faktiskt önskat mig julklapp nu ett parkeringskort av mina föräldrar.
Oj.
Så jag hoppas jag får det nu.
Ja, hoppas det. Ja. Då får du vara snäll och äta alla grönsaker.
Ja, verkligen alltså.
Nej, exakt. Nej, men jag tycker också att parkering är ju väldigt dyrt. Vi har ju väldigt, väldigt bensinsnål Citroën C3. Så det är ju toppen. Liksom.
Ja, men det är bra.
Men nej, det är ju, som student så är det kanske inte optimalt.
Nej, måste köpa en elbil istället.
Ja, det är väl nästa sida. Jag får börja jobba lite först.
Ja, precis.
Men kanske nog om det. Det får vi ta lite mer sen. Det är ju, vi kan ju säga det att det är bra ändå att ta lite pengar över till julklappar kanske.
Ja, det tror jag. Det ska man ha.
Ja. Men vad ska vi snacka om idag?
Vi ska snacka om finanslingo.
Just det.
Vad är det då?
Ja, gud, nu vet jag inte ens vad lingo innebär. Men finanslingo, det står ju för alltså, ord och begrepp och termer som folk slänger sig med i finansbranschen kan man ju säga.
Ja, många förstår ju inte vad de snackar om i tidningar och sånt där.
Nej.
Så jag tänker vi kanske kan reda ut lite begrepp här och vad de betyder.
Ja.
Så kanske vi kan hjälpa er.
Exakt, och jag vet ju det själv och jag tror att det är många som är med mig där om man är lite nybörjare på aktier och sparande och sådär så kan det vara jäkligt svårt att börja lyssna på investeringspoddar som och jag vet att vi gör ju det också för att det är så vissa grejer är ju uppenbart för oss vad det innebär som inte alls behöver vara uppenbart för någon annan. Och sen vet jag att det är andra poddar som har ganska, ganska komplicerat språk.
Ja, vissa förstår man ju inte alls ibland.
Nej.
Men jag tycker man ska söka upp det om man förstår ordet.
Ja, eller verkligen.
Läsa på så man förstår. Så lär man sig någonting.
Exakt. Men vi ska börja i, vi kommer ta det i lite två delar. Först så ska vi gå igenom lite lingo då som kopplat till
rapporter och sånt där.
Ja, balansräkning, resultaträkning och liksom
lite. Ja, men det kan vi gå igenom först. Vi kan då gå igenom resultaträkning och balansräkning och kassaflöde först.
Ja, det kan vi göra för de som inte vet det.
Ja, men resultaträkningen, det är ju där företaget redovisar sina intäkter och kostnader. Och sen har vi balansräkningen där man visar sina tillgångar, skulder och eget kapital.
Mm.
Och sen kassaflöde och utbetalningar.
Mm.
Och det är ju påverkar likviditeten då i företaget. Alltså hur mycket pengar man har i kassan.
Mm.
Och där vill man inte ha ett negativt kassaflöde.
Nej.
För då förlorar man pengar på verksamheten.
Mm.
Och det kommer inte hålla länge.
Exakt. Jättebra.
Så det är ganska kort sammanfattat.
Och det här kan man ju läsa mycket mer om.
Ja, men, alltså men det finns ju jättemycket. Du tar ju ut dina nyckeltal från dessa olika tre delar.
Mm.
Där får du ut dina EBIT som vi kommer snacka om närmare längre fram här. Och så vidare. Kassa, fritt kassaflöde och sånt där.
Exakt. Och de här tre rapporterna finns ju alltid i en årsredovisning tillgängligt för alla börsnoterade företag. Och det är ju väldigt bra att kolla på de här tre och sen få bilda sig en bra uppfattning om bolaget. Och speciellt det du sa där. Jag tror att vi båda två tycker väl alltså så här, att glöm inte kassaflödes rapporten.
Liksom. Det är väl som viktigast tror jag.
Ja, alltså se att bolaget kan betala sina kortfristiga skulder. Så att man inte står där om det skulle krisa ordentligt.
Precis. Men vi kan börja gå igenom några begrepp då.
Ja.
Och förkortningen här då är det EPS.
Och det står
för första begreppet. Första begreppet är EPS. Och det står för earnings per share eller vinst per aktie. Och det har skrivit många tidningar liksom att till exempel Take-Two Interactives vinst per aktie ökar med 5% över analytikernas förväntningar. Och då går den aktien upp förmodligen då. Mm. Om marknaden förväntar sig att den skulle inte gå upp så mycket.
Mm.
Så det brukar man skriva då. Typ som att vinsten ökar kan man säga då.
Mm.
Och det kan man, vinst per aktie kan man använda till exempel när man ska räkna ut ett P/E-tal. Då tar man ju pris per aktie delat på earnings per share då. Alltså vinst per aktie.
Mm.
Så det kan du använda till då.
Exakt.
Sen kommer vi till de här lite kluriga begreppen då.
Mm.
Så nu gäller det att ha tunga rätt i munnen. EBIT. Vilket är ett rörelseresultat då. Earnings before interest and taxes. Alltså resultat för räntor och skatter.
Mm.
Och detta är väldigt vanligt att man skriver i tidningar också. Det är liksom rörelseresultatet, brukar man säga. Sen finns det, om man går lite längre upp, då är resultaträkningen. Alltså man kollar, när det inte är så mycket kostnader som belastar resultatet. Då finns det EBITDA och EBITDA. Och EBITDA är ännu högre upp än EBITDA då.
Mm.
Och de här olika talen då, alltså EBIT, EBITDA och EBITDA, EBITDA kan man sätta in i olika nyckeltal då. Så vi kan typ sätta in, vi brukar nämna mycket EV/EBIT.
Mm.
Då tar man ju Enterprise Value som är, man tar till skulderna då, börsvärdet plus nettoskuld.
Mm.
Och sen delar vi detta på EBIT, alltså rörelseresultatet.
Mm.
Eller så kan man säga EV/EBITDA, då får vi ett annat lite längre upp där.
Precis.
Och så EBITDA. Så de här är väldigt vanliga att man använder. Man kan säga price EBIT också, eller price EBITDA, eller price EBITDA.
Så man kan säga ju att EBIT är ju liksom längst ner där man har tagit hänsyn till de flesta kostnader i bolaget. Och sen kommer EBITDA och sen så EBITDA.
Mm.
Och ju längre upp man kommer då, så EBITDA, det ligger ju liksom närmare själva rörelsen. Liksom, ja. Så här,
hur går företaget?
Verksamheten.
Kassaflödet lite grann, lite mer längre åt det
hållet. Men, ja, precis. Men verkligen så här, verksamheten, hur går det för kärnverksamheten.
Mm.
Sen så kostnaderna som läggs på blir ju lite så här, ja, men kanske räntekostnader och liksom avskrivningar som inte kanske är kopplat till bolagets försäljning och så här, så.
Och efter allting, alltså längst ner på resultaträkningen, då har vi vinsten, då kommer vinsten.
Mm.
Så det är efter allt detta.
Mm.
Efter exakt. EBIT, EBITDA och EBITDA.
Mm. Mm. Precis. Sen har vi ju en grej som man brukar höra ofta, och det är ju goodwill. Och jag vet att många brukar ha klurigt att förstå goodwill, och det är ganska abstrakt faktiskt. Mm. Man brukar säga att det uppstår när ett bolag ska förvärva ett annat bolag, alltså att när köper ett annat bolag. Och man tänker sig då att bolaget som är till försäljning har 100 000 kronor på, i tillgångar. Liksom. Och då ser man till bolagets tillgångar och det är ju, så här, det är ju den vänstra sidan i balansräkningen. Då brukar man ju säga liksom så här, ja, värdera bolagets värde utifrån det liksom så här, aktuell, egentligen värdet. Så. Men om då man lägger ett pris som är kanske 120 eller 100, ja, kanske inte så högt, men 110 000 kronor, så blir det ju 10 000 som är över tillgångarnas värde. Och då kan man tänka sig, men gud, vad, när bolaget som har förvärvat det andra bolaget och får in bolaget i sin balansräkning och så har de en post som är, eller då har de liksom 10 000 kronor extra och man vet inte var de ska föra in det någonstans, då kallas det goodwill. För det, då är det så att det bolag som har köpt det andra bolaget har ju någonstans ändå värderat och liksom tyckt att men det är ju något som är med det här bolaget som vi
det går liksom inte att ta på liksom.
Nej. Och, det, och för att göra det lite, för att exemplifiera, så kan man tänka sig att om H&M ska förvärva ett mindre bolag, säg Koss till exempel, det är ett dotterföretag. Om vi säger att de skulle ha förvärvat Koss en gång i tiden, så kanske det hade varit för, och så hade de betalat mycket mer än vad tillgångarna är. Så är det för att de kanske tycker att Koss har ett starkt varumärke. Eller att de har väldigt kunnig personal. Och det är sånt där, varumärke och personal ingår ju inte i tillgångarna hos ett företag.
Precis.
Och därför så, men det är ändå någonting som man tycker ändå är värt och som kan bidra till framtida liksom lönsamhet.
Precis.
Så det är goodwill.
Yes, helt det är det.
Men jag tänkte att vi kan gå in på, vi lämnar
de olika, och se delarna, rapportdelarna.
Delarna och lite sådär vad man kan kolla på för nyckeltal kopplat till det. Och sen så går vi in lite på själva
börsen typ.
Ja, aktier, alltså finanslingo kopplat till börsen och aktier och sådär.
Precis, men ett ord som många, jag tror väldigt många hör talas om detta, och jag tror de flesta som lyssnar på det vet vad det är diversifiera.
Mm.
Och det är när man inte lägger alla aktier, alltså man har inte alla ägg i samma korg. Alltså man, man sprider risken när man har, måste man ha flera aktier i olika branscher.
Mm.
Och det bidrar till att det blir mindre risk i portföljen.
Precis. Så det brukar vi säga att det är någonting oftast.
Ja, man ska ju liksom inte ha en eller två aktier.
Nej.
Om man inte verkligen kan de här bolagen. Fast det är en annan femma.
Ja, verkligen.
Sen får man också höra en aktie är volatil. Det hör man ju ofta. Och det betyder att den svänger väldigt mycket upp och ner.
Mm.
Och det kan ju betyda att den är riskfull. Eller att det är dålig likviditet i aktien. Alltså att det inte säljs och köps så mycket i aktien.
Mm.
Då innebär att det är dålig likviditet.
Precis.
Ja, och då kan det bli volatil. Mm. Att den svänger. Under kort tid brukar man säga att det är, alltså aktiens svängning under kort tid.
Mm.
Volatil.
För om det är liksom hög likviditet i en aktie, så är det ju många som sitter och köper och säljer aktien. Mm. Och när man får kraften på båda sidor då, som är starkare i liksom på grund av att det är mycket liksom knapptryck.
Ja, köper, det står alltså köp så säljs hela tiden.
Exakt, och då blir det ju, då bidrar det till en viss stabilitet mer eller mindre. Men medan sen, som du sa, en volatil aktie med dålig likviditet, där kan ett säljtryck kanske göra väldigt väldigt stor inverkan på aktiekursen.
Ja, men precis, du ser ju att typ, om du går in på typ din plattform där så dagens vinnare liksom, då brukar det ofta vara så här småbolag.
Mm.
Och det kan ju vara ett bolag som inte ens har kommit med någon nyhet. Det kanske bara att det är så dålig likviditet att aktien har gått upp 20%.
Mm, exakt.
Så det har bara varit ett orderavslut liksom på hela dagen. Eller ja, det kanske är att ta i, men ja, inte alls många i alla fall.
Mm.
Så det påverkar ju volatiliteten i aktien.
Mm. Sen så kan det ju vara andra saker också som påverkar volatiliteten. Och det kan ju vara
corona.
Ja, och aktier som är, och liksom bolag som är väldigt så känsliga för liksom externa händelser, konjunktur och sånt där liksom.
Ja, det beror på, alltså det kan vara vad som helst.
Mm.
Jag tänkte på ett annat begrepp jag tänkte på nu, det är ju likviditetsrisk då.
Ja.
Och det är att du inte får ut dina pengar om du köper aktier. Om det är dålig likviditet i aktien, då kanske du inte kan sälja dina aktier till det priset du vill ha. Och då blir det en likviditetsrisk.
Just det.
Men detta är främst för sådana som äger väldigt mycket aktier. Alltså liksom, då handlar det inte om 20 000 liksom. Då handlar det om flera miljoner eller miljarder.
Mm. Mm, precis.
Sen nästa begrepp, då har vi free float. Och det handlar egentligen om hur mycket aktier som handlas fritt, som inte, alltså aktier som inte ägs av en huvudägare eller insiders. Och aktier med en liten free float då, de har sämre likviditet som vi snackade om innan. Och de blir också mer volatila som vi snackade innan.
Mm.
Eftersom att det då finns ett begränsat antal aktier på marknaden. Så om vi tar till exempel nu då, så säljer ju Latour-ägarna, alltså de största ägarna, familjen Douglas, ett aktie på 1,7 av aktiekapitalet. Detta bidrar ju till att det blir ju mer likviditet i aktien, eftersom att de säljer ju så mycket aktier.
Mm.
Så det kommer mer ut, mer aktier på marknaden,
mm,
som inte är hållna av stora ägare.
Precis. När en stor ägare sitter på en väldigt stor andel av alla aktier, så minskar det likviditeten.
Mm.
För att om de här aktierna istället skulle vara disponerade över flera, många fler ägare, liksom, småsparare till exempel,
mm,
så skulle ju det bidra till
större. Ja, det köps och säljs mer. Liksom.
Mm.
Och det kan man ju ta positivt,
ja,
tror jag.
Svart svan då?
Ja, en svart svan, det kan man säga. Det
kanske
är ju,
de flesta har hört det.
Jag tror de flesta har hört det nu redan nu.
Corona-kopplat.
Ja, verkligen. Alltså det är när det händer något som man inte kan förutspå.
Mm.
Så enkelt är det ju.
Mm. Och den här coronakrisen var ju, för alla experter säger ju så att man hade väntat sig en sättning i marknaden,
mm,
i 2020. Och en sättning är ju att det går ner,
mm,
ganska mycket. Och det väntade man sig. Och det var många liksom fondförvaltare och så där som liksom gjorde justeringar i sina portföljer. Alltså att man gick bort, alltså så här, sålde det som var kanske lite mer kopplat till risk. Och valde kanske cykliska bolag som är lite mer stabila och lite mer så här, säkra investeringar liksom i jämförelse. Just för att så här, förbereda sig inför en sättning i marknaden. Men det som man inte visste, det var ju att det skulle vara ett virus som skulle,
nej,
orsaka den här sättningen.
Jag tror ingen skulle kunna förutspå det.
Nej. Och att det faktiskt blev
så illa,
ja,
som det blev.
Ja.
Jag tror liksom att när det kom att det skulle vara över efter 2 månader.
Mm.
Så, men det var ju inte.
Nej.
Så det, en händelse som inte går att förutspå helt enkelt.
Ja, verkligen. Mm.
Och sen har vi ju, jo, många hör ju det här. Jag tror vi säger det ofta i podden. All time high. Jag använder i alla fall mycket av det.
Mm.
Och det betyder ju att en börs eller aktien är uppe på nivåer som den aldrig varit innan.
Mm.
Alltså högst upp. Den har aldrig varit så högt upp innan.
Exakt.
Så jag kan säga så här bara, ja, nu är OMXS30 upp all time high.
Mm.
Då har den aldrig varit så här hög innan.
Mm.
Och jag tror nästan vi är där och snuddar nu. Om, mm, vi inte ens är där.
Mm.
Och sen finns det tvärtom då, och det är ju all time low. Och det tror jag inte någon vill att vi ska
ha. Jag tror inte, det känns som att jäklar, då ska vi ner långt.
Ja, då måste vi gå väldigt långt. Det måste bli depression nästan då.
Ja, det är
men det finns säkert massor med aktier som är all time low idag.
Ja, ja, det finns ju.
Och det är ofta
ju
aktier med dålig likviditet.
Exakt, börser kanske inte, det är kanske inte så ofta att man
säger all time low. Nej, det hoppas jag inte, då blir det jobbigt.
Ja, men vissa så kanske specifika fall, typ SAS till exempel.
Ja, det har ett bra exempel.
De har ju nått all time low liksom, mm, gång på gång.
Jag kanske inte nu efter uppgången då, men innan.
Nej, precis. Nu kanske precis.
Nu kanske det blir all time high igen.
Verkligen. Ja, och sen så finns det ju då två uttryck som heter house och bass. Och det här är så roligt för att just det uttrycket bass gick jag och funderade på väldigt, väldigt länge. Och i mina kretsar så var det ju alltså, folk som slängde sig med liksom hur som helst. Och i alltså, unga aktiesparstyrelsen så känns det som att så här, det, folk hade koll på det här.
Mm.
Men jag visste inte vad det var.
Nej.
Ja, så försökte jag googla på det och så skrev jag liksom BAS. Vad är BAS? Alltså, så här, BAS, aktier. Ge mig någonting. Fick inte upp någonting.
Nej, det är inte konstigt.
Ja, så jag fick krypa till korset då. Så skrev jag till min kompis Lisa som sitter i Unga Aktiesparare här i Göteborg också.
Mm.
Och hon var så snäll och förklarade. Och
ja, tycker
det. Bet sig i läppen och skrev snällt att nej, men det stavas B-A-I-S-S-E.
Aha, var lite klurig stavning där.
Jag tror att det är franskt eller någonting. Det låter nästan som det.
Ja, det låter ju.
Men BAS och house i alla fall.
Host tror jag det kallas.
Hos.
Ja, okay. Hosad.
Ja, okej.
Okay. Eller man kan nog säga olika. Jag brukar säga hos.
Ja. Ja, jag tror jag har hört båda på
ja,
det och.
Okay, ja,
det men kanske. Du det kanske är rätt.
Det kanske är min dialekt.
Jag är ju som sagt lite, jag har ju lite så här halvsvårt med de här två.
Ja, precis.
Det kanske ligger något, ja, i det. Men ja, det här, om vi säger att det är hos då. Hos är ett uttryck för kraftiga uppgångar. under kortare tidsperioder.
Så typ, vi kan säga att det var en hås nu då kanske? Ja, när det gick upp så mycket
under
i november
månad. Ja, precis. Och bäs är då tvärtom då, uttryck för kraftiga nedgång istället.
Corona kanske? Eller det kanske
ja, det om kraftigt. Det är kanske lite för kraftigt.
Ja, det är kanske mer för krasch kanske man kan
säga. Ja. Så det det så, och de som sagt stavas hås eller house stavas H-A-U-S-S-E och bäs då som vi sa B-A-I-S-S-E, så det är lite klurig stavning på dem, men om man vill kolla upp och läsa mer kan man, så varsågod, det här med
stavningen. Ja, precis.
Ja, nästa då?
Det är bear market. Och det är ju när marknaden går ner kraftigt, och det är ofta under när det går ner över 20%. Så vi kan säga att en bear market var väl när coronakrisen kom. Så var en bear market.
Verkligen. Och bull market är tvärtom då, när marknaden rör sig långsiktigt uppåt.
Så vi är en bull market nu kan vi säga.
Det är väl skönt det.
Yes.
Sen har vi någonting som heter ankarinvesterare. Och som vi har snackat lite om där med Latour, så det är ju större investerare som har förbundit sig att teckna en viss andel i aktierna. Och det sker ofta i samband med ny emission eller börsintroduktion. Yes.
Okay. Och sen har vi en B-aktie. Eller A-aktie finns ju också.
B- och A-aktie.
Ja, B- och A-aktier. Mm. Det brukar finnas, man brukar typ Investor, de har en A-aktie och en B-aktie. Och B-aktien är mindre rösträtt på bolagsstämman. Och en A-aktie är mer röster på en bolagsstämma. Och generellt sett så brukar det vara sämre likviditet som vi snackar om i en A-aktie. Så småsparare brukar ofta handla i en B-aktie. För det är bättre likviditet där.
Ja, så det är väl lite huvudregeln att
ja,
småsparare ska
ha. Men sen är det ju så, det kan ju vara så här, vad heter det? Om det inte är stora prisskillnader mellan de här två, då kan man köpa A-aktien. För det är ju, ja, du får samma saker för olika pris då.
Sen har vi ett annat uttryck som heter churn, tror jag heter. C-H-U-R-N, churn. Som jag har faktiskt hört det ibland sådär, och inte riktigt förstått vad det är. Men det är kundomsättning och beskriver hur stort bortfall av kunder ett företag har.
Jag har aldrig hört faktiskt. Alltså, jag har aldrig stött på det begreppet. Jag vet inte om det är vanligt.
Jag tror att det, men det nämns ju kanske inte ofta. För att
nej, i pressen kanske.
Kundomsättning, kanske ja exakt. Kundomsättning kanske man inte pratar så mycket om. Men ja, sen så finns ju också contrarian, och det innebär att man har en investeringsstrategi som går emot marknaden, alltså man går emot vad alla andra tycker och tänker.
Ja, det kanske är bra ibland.
Så att man contrarian, man är kontrast till de andra kan man tänka.
Ja, det visste jag inte heller. Men det, sen har vi courtage då, och det är ju kostnaden för att köpa och sälja en aktie. Eller det kan vara alltså alla värdepapper.
Precis.
Så du betalar lite belopp när du säljer eller köper en aktie.
Exakt.
Helt enkelt.
Och det är väl ingenting man kan göra åt den.
Nej, och det varierar från olika nätmäklare. Så ja, det finns inte så mycket mer att säga om det.
Nej. Sen företagsrekonstruktion. Det kan man ju läsa om ofta liksom, tidningar och sådär. Och det är ju när ett företag är på gränsen till konkurs. Alltså riktigt, riktigt illa. Men de lyckas ändå, de kan söka rekonstruktion hos tingsrätten och får därmed skydd från konkursen under en tidsperiod. Och under den här tidsperioden måste företaget då liksom förhandla med långivare och sådär och försöka få sina finanser bättre skick då, att kanske försöka förhandla om liksom avtalen och sådär. Och ibland så kan ett företag räddas tack vare det. Så, och det är liksom, men det är riktigt illa liksom.
Ja, det är inte bra att man, ett företag gör det liksom.
Nej,
då ska man hålla ett öga.
Ja, så det är exakt, där ska man, det är verkligen varningssignal om man ser det. Sen finns det ju ett annat uttryck som heter home bias, vilket är ett begrepp som innebär att investerare är överviktad på hemmamarknaden. Och överviktad, alltså då menar man att i investerares portföljer så har man mest liksom, aktier från hemmamarknaden, typ Sverige för oss. Liksom.
Är du sån då?
Jag har varit, men så nu har ju kanske bland mina aktier så tror jag att jag ändå har 70% i svenska aktier och 30% i amerikanska. Sen har jag Volkswagen också.
Ja.
Jag kan kvala in på ett litet hörn.
Ja, det är bra.
Så, men det, jag tror att det är väldigt, väldigt lätt hänt att man blir lite homebias.
Ja, jag tror de flesta är det verkligen.
Ja, man, är ju, man förstår ju företagen oftast. Man, lättare, man är närmare liksom, nyhetsflödet på ett sätt. Och då säger jag ju inte att det är svårt att få information om företag på andra marknader. Men vi lutar oss oftast ditåt för att det känns säkrast, tror jag. Mm.
Och sen slipper du den här valutarisken också. Mm. Att dollarn skulle gå ner eller upp.
Det, ja, det kan ju påverka kursen väldigt
brutalt.
Ja.
Mm. Så det, den slipper du också.
Mm.
Och sen har vi ju ISK, eller investeringssparkonto. Mm. Och det är ju den formen av sparande som jag tror båda vi två rekommenderar att ni ska spara detta.
Mm.
För det är att du betalar en schablonskatt då, på allt belopp du har i portföljen. Så om du har 500 kronor eller 1000 kronor i din portfölj så betalar du ett belopp på detta varje år i skatt.
Och jag tror att den skatten ligger på 0,4% eller något sånt där.
Jag tror den är ännu lägre. Den har gått ner ännu mer nu.
Ja, det kanske har gjort det. Ja.
Så det är ju inte, alltså detta är mycket bättre än att ha ett AF-konto. För att betala, om du har ett AF-konto som är ett annat kontotyp, då betalar du 30% skatt på dina realiserade vinster och på utdelningar.
Ja, så du kan drabba. Och AF, det är ju aktiefondkonto. Mm. Och jag tror att många hade nog det förr.
Ja, jag tror alla hade det. Alltså det fanns inte ISK innan.
Nej, precis. Och, då, och många är kanske kvar i aktiefondkonto. Mm. Så ja, man kan ju tänka liksom att så här, man kanske vill flytta pengarna till ISK-konto. Men då ska man ju tänka på att alltså, det kommer ju förmodligen liksom,
det kommer bli mycket beskattningar.
Alltså. En stor skatteeffekt. Liksom, effekt. Eller smäll, eller vad man kallar det för. Så att, men ofta så är det ju bäst med ISK-konto, och speciellt om man vill vara lite aktiv.
Ja, verkligen.
Om man säljer och köper mycket, liksom, för då, det kommer ju inte påverkas av liksom skatten. Så.
Fast man får tänka på också att när du har ett ISK-konto så betalar du på allt du har i kontot. Så att om det är inte bra att ha kassa i ISK, för det betalar du skatt på också. Då.
Mm.
Så det är ju nackdelen.
Kassa innebär ju att du kan ju ha liksom, belopp på ditt... Alltså som inte är investerat i varken alltså aktiefonder eller någonting annat, utan de bara ligger vilandes på ditt, i din depå. Liksom.
Så det är ingen idé att du liksom lägger in några tusen lappar där och bara låter dem ligga?
Nej, då är det bättre, att bara ha dem banken,
eller ha ett avkonto och lägga dem på först, och sen kan du bara föra över dem till ditt ISK i så fall.
Sen IPO, vad är det för någonting?
Ja, det är en börsintroduktion. Det är en typ, till exempel, vad kan det vara? Ett bolag ska in på börsen i USA eller i Sverige.
IPO hör man ju ganska mycket om.
Ja, nu är det väldigt mycket IPO-er, för det kommer mycket bolag. Till exempel så kom ju Renewcell på börsen för några veckor sedan.
Ja, det var en riktig period här nyligen som det var mycket.
Men jag tror det var efter corona nu som de ville komma ut liksom efter allt.
Det är ju på ett sätt också att man får tillgång till kapital. Så för många bolag kan det ju vara, som kanske har haft det väldigt tufft under corona, ser det som ett möjlighet till det. Plus kanske då att det är väldigt attraktivt att spara, vara liksom aktiv på börsen. Mm. Eller bara spara pengar på börsen.
Ja, precis.
Och då blir det ju det effekten där, att man då lockas ju företag dit också. Om det finns utbud på pengar, så att säga.
Ja, precis. Och sen kan de göra en IPO för att växa då, ta in pengar för att växa.
Mm.
Så det finns jättemånga anledningar till att göra.
Mm. Sen har vi någonting som heter Margin Call. Och det kanske är många som känner igen det efter den här filmen som heter Margin Call. Då. Det är ju så att det är en tråkig situation som uppstår vid Margin Call. För att en bank eller mäklare kräver in... säkerhet i nya tillgångar för att täcka ökad risk. Och det här sker ofta om till exempel om man har lånat pengar för att köpa aktier och helt plötsligt har skjutit sig själv i foten och liksom står där och
det är inget bra, helt enkelt.
Nej, behöver, så det är liksom margin call. Så till exempel då så kan det ju vara att också att du lånar aktier då för att sälja i hopp om att kunna köpa tillbaka dem billigare. Och ge tillbaka dem till ägaren och därmed gå med vinst. Men om det motsatta händer, om aktiepriset då stiger istället för att sjunka som du hade hoppats på, så tvingas du köpa tillbaka dem till mycket dyrare pris. Och du måste göra det, för du måste lämna tillbaka dem till ägaren. Liksom. Och du gör förlust. Så det är ett annat exempel på hur man kan skjuta sig själv i foten.
Så inget bra, helt enkelt.
Nej.
Det vill man inte ha med om.
Men då kommer vi in på det som kan vara lite komplext kanske.
Ja, det här är lite klurigt. Ja, det har jag tyckt också när jag läser detta.
Exakt. Köp option och sälj option. Och det är ju ingenting som vi håller på med överhuvudtaget.
Nej, jag har aldrig gjort det.
Det är ju någonting som kallas för derivat. Mm. Och det är ju mycket, väldigt, väldigt mycket spekulation bakom det. Och jag tror att så här, är man väldigt, väldigt, väldigt insatt och väldigt, väldigt duktig så kan man säkert tjäna mycket pengar på det. Men det är väldigt så här, det är som att gå och spela på Svenska Spel, liksom, tycker jag. Ja. Men vi tänkte att vi ändå ska förklara det, för att det kan ju vara lite intressant att veta vad det är ändå. Och en köpoption är då rättigheten att köpa aktier till ett förutbestämt pris inom en viss tidsperiod, då, exempelvis en månad. Så det som händer då är att vi säger att det är en person då som säljer den här köpoptionen, får ju en summa i form av en premie som köparen av köpoptionen betalar till säljaren. Och köparen, när den köper den här optionen, och så säger att de bestämmer att priset inom en månad ska vara på 100 kronor, så hoppas ju köparen att aktien ska stiga, för att då kan ju köparen välja att exekuta köpoptionen och köpa aktierna för 100 kronor som kanske i då den stunden har stigit till 120 kronor. Så då kan köparen köpa aktierna för 100 kronor och sen få dem och sen sälja dem för 120 kronor på marknaden.
Aha.
Som marknadspris därpå. Och det låter ju liksom, och sälja i det här fallet ja, då liksom enligt det här avtalet då, tvingas ju att sälja aktierna till den som köper. Men är det så att det omvända händer, att aktierna sjunker på marknaden, då kommer ju köparen inte att välja att exekuta, men säljaren blir kvar med premien och har på så sätt fått in lite cash vid sidan av. Så för säljaren kan det vara bra, om säljaren tror att aktien ska sjunka, då kan man välja att ställa ut en köpoption.
Precis.
En säljoption då, det är ju samma sak fast tvärtom. Ja. Då har man en rättighet då. Om man, alltså som köpare som köper en säljoption, har rättighet att sälja aktierna till säljaren. Det är lite klurigt, men man kan tänka sig att det här är rätt och slett en försäkring för köparens del, alltså den som köper säljoptionen och säljer till säljaren av säljoptionen. För då är det så att om vi tänker att jag köper säljoptionen av dig, Ludvig, och vi tar Teslas aktier, och att jag kanske har på känn att aktien är väldigt, väldigt högt värderad och att det kan komma ett kursfall inom loppet av en månad, och jag går till dig och säger så att ja, nu handlas Tesla för ganska mycket och jag vill att jag vill liksom köpa den här säljoptionen till dig för kanske 400 kronor per aktie. Liksom. Och du kanske tror att men gud, det här är en svinbra deal, för att jag tror ju att kurserna kommer fortsätta uppåt. Och om du går med på att sälja den här säljoptionen till mig, så kommer ju du få en premie.
Ja, precis.
Så du kommer få, oavsett vad som sker nu, kommer du ändå få en liten intäkt där.
Ja.
Men för mig då så säger du att då är, det här är ju som en försäkring. För jag försäkrar ju mig för ett kursfall i aktien. Så om aktien fortsätter stiga så behöver jag inte göra någonting.
Nej.
Då kan jag tänka så här, okej, jag betalade premien till dig, Ludde, men fine.
Jag
tyckte att det var värt att göra det, så jag behåller mina Tesla-aktier för det. Mm. Men om det skulle ske ett kursfall i Tesla-aktien, och säga att den droppar från 400 till 200, då kan jag välja att sälja mina Tesla-aktier till dig för 400 kronor per aktie, enligt avtalet.
Aha.
Och du får inte säga någonting om det.
Det var jobbigt.
Men du är ett försäkringsbolag i det här fallet.
Ja.
Så du liksom går ju med på det, och så tar du den smällen.
Jag tar det som risken där.
Exakt. Så du, och jag menar så här, du kanske har det som system att du har, lägger ut mycket säljoptioner liksom, och så bild, alltså att du på rätt sätt agerar försäkringsbolag för många, så att i slutändan kanske det blir värt att du får in mycket premier som väger upp eventuella liksom sådana här fall,
ja,
eller så.
Ja, precis.
Så det är lite intressant.
Ja, men det är bra att kunna, tror jag.
Det är kul att veta vad det är, tror jag. Men sen så, jag tror att man ska vara riktigt försiktig med att
hålla på. Ja, det här är väldigt lite för mig för nördar, antar jag.
Ja, och om man verkligen känner sig insatt och sådär. Så att vi höjer ett varningens finger på detta. Med derivat, det kan vara riktigt risky.
Ja.
Men vi går vidare.
Ja, det gör vi. Momentum är nästa begrepp.
Mm.
Och det är att man hänger med tåget liksom. Typ om Tesla går upp så mycket som den gör, så hänger jag med där liksom. För jag tror på hjälpbristanden.
Mm.
Utan att kolla för mycket på värderingarna kanske.
Mm. Så momentum är stora rörelsen.
Mm. Och den strategin verkar ju funka i alla fall nu.
Ja, jag har hört det.
Alltså om man hängt på Tesla till exempel. Ja, när de började, jag tyckte ändå att den var överdelad typ i april.
Mm, exakt.
Så, och sen nu är den på all time high igen. Ja. Som vi sa, all time high betyder ju att den var på högsta någonsin.
Ja, exakt. Helt galet.
Det är helt galet. Så ja, man följer strömmen.
Precis. Sen riskpremie.
Det är marknadens krav på avkastning utöver den riskfria räntan.
Precis.
För att acceptera risken som investeringen innebär.
Mm,
och den riskfria räntan är ju vad säger jag?
Typ obligationen. Den räntan som...
Ja, den räntan som Riksbanken sätter.
Ja.
Den är riskfria räntan.
Mm, som är typ nära noll.
Ja, den är ju noll.
Ja.
Typ.
Ja. Så det är exakt. Så det beror på liksom om marknaden är risk lover eller risk averse eller lite så.
Mm.
Och ja, hur pass volatilt det är och sådär.
Precis.
Så det är riskpremie. Sen har vi spread som är prisskillnaden mellan köp- och säljkurs. Och det beror till stor del på likviditeten i aktien.
Precis. Det var väl det vi var inne på innan, att likviditeten påverkar ju. Mm. Ja, som vi sa, det är ju hur mycket som säljs och köps i aktien.
Mm.
Och det påverkar ju spreaden.
Mm.
Det är därför vi ser stora kursrörelser i småbolag till exempel.
Exakt. Sen finns det stopploss som är en automatisk säljorder. Mm. När en kurs går ner lite för mycket till, när en kurs går ner till ett förutbestämt pris som man har satt, så sker det automatiskt på nätbanken att någon algoritm säljer aktien. Säg att typ att jag inte vill att någon aktie i min portfölj ska droppa med 20%, mer än 20%, så kan jag ju kanske gå in och sätta det på alla aktier att, och räkna ut så här, hur mycket det blir då.
Mm.
Och så säga det att sälj om det sjunker under 20%, då vill inte jag äga den.
Nej,
för ett dropp i en aktie, alltså ett dropp på 20% är ju ganska mycket.
Ja, och det tar jättemycket. Det tar mer att ta tillbaka det än 20%.
Exakt.
Det finns en tabell på det man kan läsa om ni inte gör det. Men det är väldigt jobbigt att få tillbaka den.
Mm.
Det är hacket liksom.
Mm. Så det är ju inte att den ska upp 20% igen.
Nej, det är mer.
Jag tror att det är typ så här upp 70% eller någonting.
Ja, något sånt där.
Ja, och det 100. Finns en tabell man kan kolla på. Det är väldigt, väldigt mycket.
Ja, man får en liten tankeställare får man.
Ja, så det kan vara ganska klokt kanske att kolla in den här typen, för jag tror att folk som har det här i sina strategier kommer långsiktigt lyckas ganska bra liksom, i sin portfölj.
Ja, jag tror det är smart. Jag tror man ska tänka lite på det faktiskt. Mm. Jag har inte gjort det innan, men jag börjar få tankeställare kring det.
Ja, man blir ju med sånt här, man lär sig ju längs vägens gång, och det här är lite nytt för mig också, men jag tror att jag ska börja kika lite mer på det.
Verkligen.
Speciellt om man går in med ganska mycket pengar på börsen, tror jag att det kan vara
ja, det
bra.
Minskar ju risken också på ett sätt.
Ja.
Att du inte tar för stor förlust liksom. Du kan då bara gå och ta att du ska få en förlust på 20% istället för att få en smäll på 70%.
Och så lägger du de pengarna i någonting som du tycker som ser
lovande
ut
kanske.
Liksom. Ja,
ja. Precis. Och sen har vi termin då. Och det är det var.
Sista.
Och det sista är det. Oj.
Vårt sista begrepp. Jag har ju gått igenom ganska många, men sista här.
Och det är det vad som innebär att köpare och säljare kommer överens om en transaktion i framtiden.
Mm. Precis. Så. Det snackas ju mycket om termin och sådär också.
Ja, men det kollar man ju typ till exempel på innan börsen öppnar, så var terminen pekar uppåt.
Mm.
Då tror vi att då köpare och säljare kommer överens i framtiden att det ska upp.
Mm.
Typ, det ser vi också, vi kan kolla på det innan börsöppning typ på nyheterna.
Mm.
Så står det ofta det en halvtimme innan vad terminerna pekar.
Exakt. Så det är
Bra att kunna.
Mm.
Och förstå det.
Det ger lite indikation på
Vad man tror om den närmsta tiden, den närmsta timmen.
Ja, precis. Då var så.
Bra. Det var en rejäl en gång, tror jag.
Mm. Vi hoppas ju på att det gav värde, och det hade ju varit väldigt kul om ni kom på någonting mer som vi har missat här nu.
Ja.
Så kan ni gärna få mejla in och skriva in till oss, så får vi kolla på det. Ja. Men först, innan vi avslutar, tänkte jag som vanlig, i vanlig ordning, att vi kör lite en utblick i Unga Aktiesparares kalender.
Ja, för den här veckan är ganska fullspäckad. I alla fall 2 dagar i alla fall.
De har inte varit så duktiga på att sprida ut det över veckan.
Nej, man får, verkligen inte. Man får ganska, det finns mycket att göra på. I alla fall, på måndag så är det fondskola med Tin Fonder.
Det är idag.
Och det är idag kom på timmar på. Vi spelar in detta på en lördag som sagt.
Precis. Men det är,
så idag är klockan 18.00.
Exakt. Precis. Måndag klockan 18.00. Sen så finns det en grundutbildning för de som känner sig väldigt, väldigt, väldigt nya på aktier. Kom igång med aktiesparande heter den. Den är börjar klockan 15.00.
Och sen efter detta då, som ni, om ni har kollat på kom igång med aktier och sparande, så kan ni ha analysarbetet kvalitativ del 1 som är Umeå, Unga Aktiesparare Umeå har fixat 16.30. Mm. Så en och en halv timme efter grundutbildningen.
Precis, så man kan ju då börja med grundutbildningen, köra analysadvent kvalitativ del 1 som anordnas av Umeå som jag sa, och avsluta med fondskola med Tin Fonder idag.
Ja, då tror jag du har lärt dig väldigt mycket.
Yes, men även onsdag ser ju väldigt ljus ut om man ska ta till sig mycket aktiekunskap.
Ja, verkligen. Så ni får ladda er inför måndag då. Eller idag.
Men, och även onsdag.
Ja, även onsdag. För på onsdag, den nionde december, då är det webbinar på Västerlinjen Aktieanalys klockan 17.30.
Och sen så har vi ett annat webbinar med Readly, som är ett företag som är marknadsledare i Europa inom kategorin premiumtjänster för digitala magasin. Så man kan prenumerera och få tillgång till alltså magasin och tidningar digitalt. Mm. Jättesmart.
Ja, det är jättesmart. Ja.
Och då kommer man ordna ett webbinarie med dem. Vet inte riktigt hur det är upplagt, men man kommer ha möjlighet att fråga massa frågor till bolaget om man är intresserad, och kanske höra mer om deras strategi och hur de tänker långsiktigt och sådär, kan jag tänka mig.
De gjorde en IPO för typ 2 månader sedan, som vi pratade om innan. De började stå till dess för 2 år.
Exakt.
Månader sedan.
Så det är ju väldigt intressant. Så det börjar klockan 18.00.
Precis. Och sen samma dag då, så har vi analysadvent kvalitativ del 2.
Mm.
Och det har Umeå som sagt klockan 16.30.
Mm. Sen så har Uppsalas aktiegrupp ett webbinar som heter Trading och teknisk analys. Som börjar klockan 18.00. Så om man är lite intresserad av det så kan man kolla på det på onsdag.
Men kul.
Så man kan säga att det är lite blandning av grundutbildningar, lite mer...
Lite gott och blandat.
Lite gott och blandat och kul med Readly där.
Ja, verkligen. Det är intressant. Men ja, det var väl allt för idag.
Ja, det var det.
Så ni får dock inte glömma att följa oss på Instagram. Där Nej. Vi heter Någonting om aktier.
Mm. Och sen på Twitter.
Twitter heter vi också Någonting om aktier.
Sen så får ni gärna mejla in till nantingomaktier@gmail.com.
Precis.
Och vi tar så gärna emot frågor och funderingar.
Ja, det är jättekul. Så. Och kom på nya ämnen och tips på aktier vi kan ta upp och allt möjligt. Det är jättekul.
Exakt. Ja. Så det får hoppas på att få in lite, så får vi hålla koll på marknaden och vad som händer i läget tills nästa gång.
Ja, vi får se. Vad tror du då? Den här veckan då? Tror du det kommer gå ner eller upp?
Jag tror att vi fortsätter upp.
Jag tror också det. Eller plus minus noll tror jag.
Ja. Jag tror upp. Jag tror julhandeln börjar närma sig och det brukar ju vara positivt för företag. Så att, ja, vi får se.
Ja, vi får se.
Men vi ses så länge då.
Det gör vi. Ha det gött.
Ha det bra, Lede.
Ha det bra.
Hej.